Ja, och vi kommer då fortsätta på det här temat möten med Jesus som vi kommer göra under 7 söndagar framöver. När Jesus möter 7 olika människor i evangelierna. Och ja, det kommer antagligen bli en berättelse lite olika gånger, men både med utmaning, uppmuntran, om helande, om synd, skuld, skam, livskriser, om livet helt enkelt. Och även om de här mötena skedde för länge sedan, så tror ju vi som följer Jesus idag och kristna att Jesus kan ju möta människor 2025 på samma sätt som han möter människor i evangelierna. Han kan möta dig och mig idag också. Och idag så ska vi börja med ett möte som egentligen sker på distans. Det var jag som planerade den här serien, och jag satt hemma och tänkte, hur, som jag ibland gör, att hur dum i huvudet var jag som satte det här temat med just den här personen. Men vi får se vart det hamnar. Det kommer handla om Johannes. Och Johannes, han var släkt med Jesus, föddes strax innan Jesus. Johannes mamma och Jesus mamma, de var släkt. Bara att Elisabet, Johannes mamma, var en helt annan generation. Hon var betydligt äldre. Och Johannes, han är också en person som dör ganska ung, i dryga 30-årsåldern, precis som Jesus. Han blir avrättad, precis som Jesus. Han hade ett väldigt speciellt liv och en väldigt speciell uppgift, också som Jesus, kan man säga. Och många av er vet ju att han brukar kallas för döparen, Johannes döparen. Och det var ju för att han döpte människor i Jordan i ett omvändelsedop. Människor sökte sig till Johannes och så döpte han dem. Han döpte även Jesus. Som liksom, och det berättas ju om när Jesus döps av Johannes, hur den heliga ande kommer ner som en duva och en röst talar från himlen att du är min älskade son. Och han hade ju varit en väldigt udda figur om han hade levt idag, och han var en udda figur även på den här tiden. Han var en udda figur helt enkelt. Han levde i öknen, käkade gräshoppor och vildhonung och hade kamelhårskläder. Är det någon av er som har kamelhårskläder? Något underställ på sig idag kanske i kamelhår? Nej, ingen. Jag har alltid tänkt att kamelhårskläder, det måste klia sjukt mycket och gå runt i sina kamelhårskläder. Men när jag läste på lite så såg jag ju att sån här, det här Ralph Lauren har sån här kamelhårsrockar, vilket är väldigt exklusivt och inne. Så att ha kamelhår idag, fattar jag ju nu då, att det är ju, då måste man ha cash om man ska ha kamelhårskläder idag. Men Johannes döparen hade nog inte en sån här rock, utan antagligen någon annan dress. Och det känns som det kliar i alla fall, tycker jag. Till slut hamnar då Johannes i fängelse. Han attraherar ju mycket människor. Även om han var en udda figur så dras väldigt många människor till honom. De kommer ut liksom för att lyssna på honom. Han har många följare, men han retar också upp många. För att han kan inte vara tyst om det som han tycker liksom är orättfärdigt. Han var ju en profet. Han liksom talar Guds ord, även när det är obekvämt. Och den han absolut inte borde reta upp är Herodes Antipas, som var romersk lydfurste, förste i Galileen ungefär år 4 före Kristus, 39 efter Kristus. Herodes Antipas, han hade en halvbror som hette Herodes Filippos. De hade också en farsa som också hette Herodes. Och Herodes Filippos, han var gift med en kvinna som hette Herodias. Man kan tycka att de har lite dåligt fantasi på namn. Mycket Herodes och Herodias. I alla fall. Och Herodes Antipas då, han tyckte att Herodias var en snygg kvinna. Så han snor henne från Herodes Filippos, sin halvbror. Vilket var ganska kontroversiellt. Och någonting som då Johannes döparen inte kan vara tyst om. Utan han kritiserar det här ljudligt. Vilket då gör att Herodes Antipas sätter honom i fängelse. Och frun då, som byter man från ena halvbron till den andra, Herodias, hon vill se Johannes döparen. Det kanske är hon som verkar vara mest trött på Johannes döparen, som står och ropar ut vad som är rätt och inte rätt. Hon vill se honom död. Så hon använder sin dotter Salome till att se till att så småningom då Johannes döparen blir halshuggen och avrättad. Och även den judiska historikern Josefus, som liksom skriver historia, alltså det är ju inte Bibeln då, utan vi liksom en historiker, alltså vid sidan om Bibeln, en judisk historiker, beskriver också Johannes döparen, beskriver Herodes Antipas, beskriver liksom det här kontroversiella äktenskapet och beskriver att Johannes döparen dör, men kanske inte just på grund av att han är så kritisk mot deras äktenskap, utan mer att han hade så många följare så att han blev en liksom politisk riskfaktor. Men det händer i alla fall. Men när vi ska möta Johannes då, eller rättare sagt de som Johannes skickar, hans lärjungar, så är det när han sitter i fängelse. Och då sitter han i fängelse antagligen i fästningen Machaerus. Jag vet inte om jag säger det rätt. Antagligen inte. Men det låg på östra sidan om Döda havet, det som idag är Jordan då. Eller Jordanien. Och ja, här är någon sorts flygbild över det hela. Och då är det någonstans mellan år 30-32, innan han avrättas, år 32 ungefär då. Och då läser vi från Matteus evangeliet kapitel 11 och vers 2-15. Johannes fick i sitt fängelse, alltså när han satt här då, höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Och när då Johannes lärjungar kommer till Jesus, så svarar Jesus. Jesus svarar dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, att lama går, att spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Nej, de som bär fina kläder finns ju i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända sedan Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vi är ju lite olika perioder i livet, vi som är här allihopa. Vi är olika åldrar och olika livssituationer och så. Men ofta kommer man till några punkter kanske i livet när man ser tillbaka lite och funderar på, ja men vad har det liksom, vart har jag kommit? Vad har det blivit av allt? Och kanske också, hur ska framtiden bli? Var det så här livet skulle bli? Ibland så kan man kalla det att man kommer i en 30-årskris eller en 50-årskris eller en kris när man blir pensionär, som Britt-Marie stod och funderade live här på innan. Ska hon bli pensionär eller inte? Det kan också bli en kris. Eller så kan man drabbas av någon sjukdom eller något annat som gör att man hamnar liksom i en kris på något sätt. Och var är Gud i allt då, kan man undra. Och det är som att Johannes, han har hamnat i en sån situation när han sitter i fängelset på andra sidan Döda havet och funderar säkert på vad blev det av mitt liv egentligen? Han liksom hade Guds kallelse till profet. Han hade levt det livet. Och han hade liksom, han levde mitt i kostnaden på något sätt som han fick betala för det livet också. För att han stod upp och inte kunde vara tyst. Var det så här det skulle bli? Och när Jesus ställde sig upp i synagogan i Nasaret, som säkert Johannes döparen hade hört, så hade han ju ställt sig upp och sagt att han skulle befria de fångna. Och där sitter Johannes fången. Men Jesus verkar inte befria honom. Är han verkligen Messias? Det är de här tankarna som börjar liksom snurra antagligen i Johannes döparens huvud. Har jag liksom gett mitt liv för rätt sak? Eller är han verkligen Messias? Min släkting Jesus. Och så skickar han då lärjungarna till Jesus. Och så säger då Jesus, gå och berätta vad ni ser och hör. Det händer faktiskt nu. Kanske inte riktigt på det sättet som Johannes hade tänkt och trott att det skulle hända. Men det händer. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Och då, livet blir oftast i alla fall inte riktigt som vi hade tänkt eller planerat. Även om det kanske inte är lika drastiskt som för Johannes att man åker i fängelse, så kommer alla av oss möta besvikelser, sorg, bakslag, ensamhet, sjukdom. Det kan vara massa andra grejer. Utbrändhet, skilsmässa. Och så kan tvivlen komma, både på mig själv men också på Gud. Men om man då ska ta med sig något från den här berättelsen, när Johannes skickar liksom sina lärjungar till Jesus där, så kan man ju, tänker jag i alla fall, ta med sig det här att vi behöver inte gömma de där tvivlen inom oss, trycka bort det och tänka att det här får jag inte komma till Jesus med, eller det här får jag inte ställa liksom, låta släppa fram på något sätt. Utan vi får ta med det till Jesus istället. Precis som Johannes skickade, han kunde inte gå själv, han satt i fängelse, men han skickade sina lärjungar. Och liksom ställer frågan på något sätt. Är du verkligen den som jag tror att du är? Är det så här livet skulle bli för mig? Är du, liksom, är du med mig mitt i det här som jag är i just nu? Trots att det inte känns så riktigt. Och sen så skickar då Jesus också med den här kommentaren att salig den som inte kommer på fall för min skull. Det kan man ju nästan tycka är lite taskig kommentar att skicka med till Johannes när han sitter i fängelse. Men om man hade skickat med en kommentar, om man skulle liksom översätta det på något sätt, så tänker jag kanske att man skulle kunna översätta det. Om man hade skickat med oss någonting, så tror jag han hade kanske mer sagt, håll fast i mig. Att det är en kommentar han skulle skicka med dig och mig. Jag kommer alltid hålla fast vid dig. Så håll fast i mig. Vad som än händer och hur livet än blir. Ja, när jag satt och googlade lite så hittade jag den här tavlan. Det var en som heter Carl Kylberg som hänger på Moderna Museet i Stockholm. Och den heter Tro och tvivel. Och det stod inte klart och tydligt, men jag antar att det är när Petrus tar stegen ut på vattnet för att möta Jesus på Galileiska sjön. Men till slut sjunker då Jesus, liksom står där med sin hand och drar upp honom för att greppa honom. Det står i Matteus 14 och 28 att Petrus säger att Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och så säger Jesus, kom. Och så kliver Petrus ur båten, gick på vattnet fram till Jesus. Men så såg han hur det blåste och så blev han rädd. och börjar sjunka och ropa, Herre hjälp mig. Och då sträcker Jesus ut handen, genast står det, genast ut handen. Och grep tag i honom. Du trosvage, varför tvivlar du, säger Jesus då. Men oavsett våran, om det nu är rädsla för hur livet ska bli eller har blivit, eller tvivel på, är Gud verkligen med mig mitt i alltihopa det här? Allt som händer, var är Gud det här? Så tänker jag att Jesus finns alltid där. Han sträcker ut sin hand. Grip tag i mig, säger han. Oavsett om ytan bär, som för Petrus i början, eller om det känns som att vi bara sjunker, så står Jesus där. Grip tag i mig. Johannes lärjungar, när de ställer de här frågorna, kommer till Jesus och ställer frågorna, så gör de med det offentligt. Det är ett sammanhang där Jesus står och pratar, men det finns massa människor runt omkring. Så det är många andra som hör, liksom. De får ju höra Johannes tvivel och frågor. Men det vackra då är ju att, som liksom i den här sista delen vi läste från Matteus 11, det är ju att Jesus liksom lyfter Johannes. Jesus hade ju kunnat ta Johannes som ett dåligt exempel och säga, när hans lärjungar hade gått iväg igen, så stod han och pratade till folk, och kunde sagt att okej, kolla på Johannes liksom. Gud har verkligen kallat honom. Och så kommer han med de här frågorna. Han är ett riktigt dåligt föredöme. Bli inte som Johannes döparen. Det är liksom, våga inte komma några tvivel till mig, för då blir du som Johannes döparen. Då, ja, det går inte. Men istället så lyfter han Johannes. Lyfter honom som profet, som den största profeten till och med. Som den som har berett vägen för honom själv. Som öppnat för Guds rike så mycket mer ska få utrymme och space i våran värld. Så när vi kommer med våra tvivel, våra funderingar, våra frågor till Jesus, så kan det här vara ett exempel på att Jesus inte ser ner på oss. Han kommer inte ta oss som ett dåligt exempel inför andra. Akta er så att det inte blir som Valdemar. Han kommer med de här puckade frågorna. Akta er. Utan istället så lyfter han dig. I avskedstalet i Johannes i kapitel 14 så finns det några verser som jag kände de passade in här. Liksom. När Jesus har sitt sista tal till lärjungarna innan han blir tillfångatagen och dödad. Då säger han i vers 1, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Så Britt-Marie, hon var ju orolig här innan för väldigt mycket olika saker. Men Jesus säger, vi behöver inte känna någon oro. Vad som än händer i livet så får vi hålla fast vid Gud. Vi får hålla fast vid våran tro. Och vers 4-7 så står det att i Johannes 14, vägen dit jag går, den känner ni. Thomas svarar, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi känna vägen? Och Jesus svarar, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Ibland kan det vara så att man känner sig helt vilsen i livet. Man vet inte var är vägen framåt nu. Och det är inte säkert att vi kanske kommer se någon tydlig väg exakt. Men vi får hålla fast vid Jesus då. För han säger ju att ja, men det är jag som är vägen. Du kanske inte ser vart livet tar vägen eller vart det ska gå. Men håll fast för mig så blir det bra. För jag är vägen. Livet kan gå både upp och ner. Ibland kan det kännas som att wow, jag har ingen aning om vart jag ska ta vägen. Men så länge vi lever i gemenskap med Jesus så är vi aldrig vilse. Och sen vers 16 och 18 i Johannes 14. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare, säger ju Jesus, som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Och på det sättet så är ju vi faktiskt i en lite annan situation än Johannes döparen. Jag är övertygad om att liksom Gud var med Johannes döparen i fängelset. Men Gud har ju valt att vara närvarande i våran värld. Mitt i ditt och mitt liv. Genom den heliga ande. Det är det som sker sen i apostlärningarna. Som ju händer liksom efter både Johannes döparens frågor såklart och även efter Jesus har gett det här luftet innan han dör. Så även om vi skulle hamna i fängelse eller även vad vi än kan hamna i livet så är vi inte ensamma. Vi är aldrig ensamma. Guds ande kommer alltid vara med oss. Hur livet än blir, vad som än har skett, vad som än kommer att ske, så är vi inte ensamma. Och som ni, många av er kanske vet, i Matteusevangeliet, den allra sista versen i Matteusevangeliet, så säger Jesus till sina efterföljare att jag är med er till tidens slut. Och det får ju vi tänka, det säger han till oss också. Jag är med er till tidens slut. Inte bara till ditt och mitt liv slutar, hur långt det nu blir, utan till tidens slut är Jesus med oss. Kom till mig med dina frågor, med dina tvivel. Håll fast i mig. För jag kommer aldrig lämna dig ensam. Jag är med dig varje dag. Säger Jesus.